Välkommen till Radio Maranata och det 11:e programmet i den här serien om Daniels bok som jag har gåendes. Vi har kommit till Daniel kapitel 6 som innehåller den berömda berättelsen om då Daniel kastades i lejongropen. Och för nästan precis 2 år sedan, nämligen den 13 juni 2023, så hade jag faktiskt ett rörprogram om just den här texten, Daniel 6. Därför så hade jag först tänkt att jag skulle hoppa över det här kapitlet i den här serien och så bara hänvisa till det jag sa då. Men för det första så tvivlar jag egentligen på att så väldigt många hade orkat gräva fram ett 2 år gammalt program. Så det är väl en dålig idé. För det andra så kan det ju hända att vi har nya lyssnare idag som skulle vilja höra det här budskapet. Och för det tredje så kan det vara bra med lite repetition. Och dessutom för det fjärde så hade jag faktiskt tänkt att jag skulle försöka säga någonting mer om den här texten idag än det jag gjorde då. Jag har gått igenom det jag sa förra gången och det här programmet blir faktiskt ganska olikt. Så med det sagt, nu ska vi läsa Daniel kapitel 6. I Daniel 6 så står det så här i de första 2 verserna. Darejavers fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket för att de skulle finnas överallt i riket. Över dem satte han 3 furstar och en av dem var Daniel. Inför dem skulle satraperna avlägga räkenskap så att kungen inte skulle lida någon förlust. Så vi befinner oss alltså då i Darejavers, eller Darejaves som jag kallar honom, eller Darius som han annars också omnämns ibland. Och för att göra det ännu mer komplicerat så är antagligen det här refererar till den titel, Darejavers är en titel som syftar på kungen Kyros eller Cyrus. Så kärt barn har många namn, men det är samma person vi talar om när vi säger Darejavers, Darius, Kyros eller Cyrus. Och det var i alla fall då den persiske kungen som segrade över det babyloniska riket i år 539 för Kristus. Och av någon för oss okänd anledning så bestämde sig Darejavers för att låta Daniel, den här profeten som vi har följt i den här boken, han lät honom bli då en furste i Persien, en av de 3 högsta. Kanske för att Darejavers förstod att även om Daniel hade varit en tjänare i Babylon så var han framförallt en resurs för vilken kung som helst. Han kanske också hade fått höra om att Daniel hade profeterat om Babylons fall och hans egen seger, men oavsett så tog han i alla fall Daniel till sig. Och så här står det då vidare från vers 3 till 5. Men Daniel utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, för han hade en ande utan like, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte de andra furstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom, eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohederlighet hos honom. Då sa männen, vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för ifall det inte gäller hans gudsdyrkan. Okej, så långt texten. Och Daniel var då, som vi har sett tidigare i Daniels bok, en man med en väldigt stor integritet. Och nu var han också en äldre man, så många brukar utveckla en lite större integritet och mindre vilja att jämka sig när man blir äldre. Och han var ärlig, han var trogen i sin tjänst, vilket kan låta märkligt för oss. För Daniel visste ju också att Persien var ett ogudaktigt rike. Persien var det som kallas för den våldsamma björnen i Daniel kapitel 7, som är en syn vi ska komma tillbaka till i senare program. Men kronologiskt så hade Daniel redan haft den synen. Han hade fått se vad Persien representerade. Och vad säger det oss idag egentligen? Jag tror att det är en utmaning till oss som lever i vår, ska vi säga, vilddjursvärld. För vi är också kallade att vara trofasta och sanna på samma sätt som Daniel var det. Kristna är inte kallade att vara en gerillarörelse eller en terroristorganisation. Det är inte Guds metod, det är inte församlingens livsstil. Och vi är inte heller sådana som utnyttjar eller lurar staten, oavsett hur diabolisk vi kan tycka att den är. Och jag har hört och mött kristna som menar att man gott kan snyta på skatten så mycket man kan komma undan med just den här motivationen att ja, men det handlar ju om en antikristlig stat och vi behöver inte vara trogna mot antikristliga stater. För min egen del så menar jag att det är fullständigt fel. Med mindre då man vill säga att Daniel var fullständigt fel ute. För Daniels bok är ett praktexempel på hur den som önskar att vara trofast ska bete sig i vår tids Babylon eller i sin tids Babylon eller Persien. För det är ju just det jag just nu har sagt, det betyder inte att han kompromissade. Tvärtom. Det betyder inte att Daniel backade undan konflikterna, att han inte ville ställa upp för sitt folk eller någonting liknande, att han var illojal mot Gud. Nej, i den här texten så kommer vi se att Daniel har sina prioriteringar absolut på rätt plats. Och det andra man lägger märke till i texten är att de andra furstarna och satraperna blir avundsjuka och de konspirerar då mot Daniel. Och det här får man ju verkligen säga är en otroligt trovärdig historia. Det är en historia som upprepar sig genom hela historien. Den som önskar att vara redlig och ha rent mjöl i påsen kommer snart märka att i maktens korridorer så är det verkligen inte en lätt uppgift. Inte minst därför att folk med mörkare intentioner älskar makt. Och det finns två vägar, det finns två olika sätt att få makt på. Det ena är om man gör ett gott arbete, man utmärker sig som en trovärdig person och därför blir man befordrad, därför att den som befordrar ser att man är en nyttig person att ha i sin stab eller vad det kan handla om. Och på det sättet så hade Daniel utmärkt sig, där Darius såg att han visste vad han höll på med helt enkelt, så därför befordrade han honom till den här högfursten då. Men det finns ett annat sätt att få makt och det är att ha, skulle vi kunna kalla för vassa armbågar. För Darius så var det nog oerhört svårt att bedöma vem det var som var nyttig att ha som satrap eller furste och vem som bara gjorde sitt bästa för att tillskansa sig själv makt. Han hade furstar som inte kunde glädja sig över att Persien frodades under Daniels visdom utan som ville röja honom i vägen. Och det man kan se då är att det är oerhört svårt för Darius att bedöma det, eller kanske han inte brydde sig, jag vet inte, det står inte, men i alla fall han hade både trofasta medarbetare och de som då konspirerade mot Daniel och indirekt då mot honom själv. Och här kan man ju också stanna till ett ögonblick, för var befinner vi oss i den här frågan? Det här är någonting som är aktuellt för i vår tid, för vårt arbetsliv, familjeliv, församlingsliv och vad det än är. Att fråga oss själva vad som är vår motivation. Är motivationen att tjäna Gud i godhet eller är det att vinna vår egen makt och ära? Kliver vi över lik för att få det vi vill ha eller tjänar vi Gud med ett gott samvete? Det är en viktig fråga. Vi läste den sista versen här en gång till där det står så här i vers 5. Då sa männen, vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för ifall det inte gäller hans gudsdyrkan. Alltså, ifall det inte gäller hans gudsdyrkan, där har du det helt enkelt. Den stora skillnaden, det är det som är den oförenliga faktorn mellan den troende och världen. Petrus, aposteln Petrus, han har en väldigt intressant parallell till det här när han säger så här i första Petrus brev kapitel 4 vers 14-16 står det: saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Och så Petrus, han drar då en klar skiljelinje mellan att behöva lida eller straffas för att man är en förbrytare mot att lida eller straffas för att man är en kristen. Och det här är faktiskt en av bara två gånger i hela Nya Testamentet som ordet kristen används när han säger ingen om man får lida som kristen. Därför att det var inte ett ord som kristna använde om sig själva, utan det var ett ord som andra sa om dem. Lite som judar ofta kallades för hebreer av de som stod utanför på Bibelns tid. Så när Petrus säger att man kan behöva lida för att man är kristen, så visar det att han använder andras skällsord om de troende för att beskriva vad det här handlar om, den här förföljelsen. Och på Daniels tid, så på Petrus tid och även i vår tid, så är det en verklig risk att man måste få lida för namnet Kristus, för att man är kristen, för att man åberopar sig namnet Jesus. Och det här skiljelinjen är tänkt att gå. Och vad var det då de andra förstarna såg som sin möjlighet? Jo, det var Daniels böneliv. Inte det att han bad, för det gjorde alla människor, utan att de visste att han bad exklusivt och han tillbad exklusivt Herren, Jahve, och att han inte dolde det. Det var det här som handlade om hans oblyga gudsdyrkan. Det var runt det som de byggde sin konspiration. Och sen så står det så här då vidare från vers 6. Därefter skyndade förstarna och satraperna iväg till kungen och sa till honom: må du leva för evigt, kung Darius. Rikets alla furstar, guvernörer och satraper, rådsherrar och ståthållare har enats om att det bör antas en kunglig förordning och utfärdas ett påbud. Den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig, o konung, ska kastas i lejongropen. Så utfärda nu, o konung, ett påbud och sätt upp en skrivelse som efter Mediens och Persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Kung Darius gjorde så och lät sätta upp ett skriftligt påbud. Okej, det här påminner ju ganska mycket om berättelsen om Nebukadnessars staty i kapitel 2, då Sadrach, Mesach och Abednego hamnade i ett väldigt liknande dilemma mellan att tillbe statyn eller kastas in den brinnande ugnen. Och jag har ju tidigare sagt då att kapitel 2 och kapitel 6, de står mot varandra som kapitel 3 och 5 gör det, och som i kapitel 3 är ju berättelsen om statyn. Så kapitel 3 och kapitel 6 står mot varandra, kapitel 4 och 5 står mot varandra och kapitel 2 och 7 står mot varandra. Så berättelsen om statyn och berättelsen om Daniel i lejongropen, de hör ihop. Och varför har man med två sådana parallella historier? Är det för att understryka, kanske, parallellerna visar att det inte är menat som en enskild unik händelse utan att det är ett medvetet system. Men vad betyder det att det ena sker under Babylons kung, det med Sadrach, Mesach och Abednego, och det andra, lejongropen, sker under Persiens kung? Och antagligen så betyder det att det ligger någonting ruttet och fördärvat i själva systemet, det världsliga systemet. Nebukadnessar framstår som en kanske en mer aggressiv härskare som reagerar med enorm vrede då Sadrach, Mesach och Abednego inte vill böja knä. Sen så kommer vi se att Darius på sin sida, han reagerar med sorg och att han vill rädda Daniel trots att Daniel gick emot då kungens dekret och inte ville tillbe honom. Men oavsett så låg det en inneboende konflikt och ett dilemma i botten som var där oavsett vem som satt med makten. Och det får man inte glömma. Alltså, vi lever inte i Babylon och vi lever heller inte i Persien. Kungar och riken har fötts och gått i graven många gånger sen det här hände. Nu lever vi i 2025 i Sverige, i EU eller i mitt fall i Norge strax utanför EU. Och det är andra omständigheter som man kan tänka gör de här två berättelserna irrelevanta. Man kan tänka att ja, men det där spelar väl ingen roll. Men jag tror att vi kan vara eniga i att de är allt annat än irrelevanta. Alltså, kan man tillbe Gud fritt i Sverige? Ja, vi har ju mötesfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och liknande. Det är varken Nebukadnessar, Beltesassar eller Darius som sitter med makten nu. Istället så är det en högre allians i regeringen idag. En demokratiskt vald regering. Och då kan man fråga sig, var går skiljelinjerna nu? På vilket sätt kräver vårt system tillbedjan? Var måste man dra gränserna idag? Och det är viktiga frågor som vi måste ställa oss. Inte bara för att bråka för bråkandes skull. Inte för att anklagas för stöld och mord och terrorism och så vidare. Men kanske anklagas för att inte ställa oss i det ateistiska ledet. Kanske anklagas för att ha predikat om det som Bibeln kallar för synd. Kanske anklagas för att gömma flyktingar. Kanske anklagas för att ta våra barn ur skolan för att hemundervisa dem. Alltså Sadrak, Mesak och Abednego i ugnen och Daniel i lejongropen och Jesus på korset och Stefanus som stenades och Paulus som halshuggs i Rom. Det upprepar sig. De troende som kastades till lejonen, de som brändes, de som korsfästet genom historien. Alla de här vittnena, de manar oss att inte ta lätt på våra val. Vad gjorde då Daniel om vi går tillbaka till berättelsen? Så här står det i den 10:e versen. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra. Säger vers 10. Här står det alltså, så snart Daniel fick veta. Daniel är fortfarande inte bekymrad för livet. Han bryr sig inte om makten, han bryr sig inte om det maktspelet, han har inte tänkt låta sig korrumperas. Istället så vänder han på det hela och han gör det som han alltid har gjort. Och tänk på det. Alltså förstarna, de var så säkra på sig sak. De kände Daniels gudsfruktan så till den grad att de var 100% säkra på att han kommer inte lyda det här påbudet. Han kommer inte lyssna på det här. Han kommer inte bry sig. För min del så kunde jag ha sagt, ja, han kunde väl ha väntat i 30 dagar då. Han kunde väl ha bett tyst för sig själv. Han kunde ju i alla fall ha stängt fönstret runt sig. Varför gjorde han ingenting för att liksom kringgå det här problemet? Varför var han så lite konflikträdd? För min del så måste jag säga att det där är ju sånt som jag tänker på. Som bara, men hur hade jag reagerat i den situationen? Alltså den här mannen, Daniel, som kunde tänka sig att gå från Belsassars hov till Darius hov, från Babylon till Persien. Han som kunde arbeta både för vilddjursstaten och faktiskt i vilddjursstaten. Han som nu var en gammal man som hade navigerat sig genom decennier av korrumperade maktmänniskor. Han visste ju självklart vad det här handlade om. Han var inte dummare att han förstod var detta dekret kom ifrån. Ändå så tog han inga förhållningsregler. Hade jag varit där med Daniel så hade jag sagt att ja, men okej, Daniel, nu kanske det är dags att ligga lite lågt. Jag kan hålla utkik medan du ber ifall satraperna skulle stå på lur här. Vi stänger fönstret idag och Gud hör ju även om du ber tyst och du behöver ju inte be vän mot Jerusalem. Gud hör dig var som helst. Och bara för att du är van vid att göra så här så måste man väl inte hålla så otroligt benhårt på sina vanor. Alltså jag hade sagt, jag känner att de här liksom protesterna mot Daniel, eller inte protester men förslagen till Daniel om hur vi kan kringgå det här, det är viktigt. Men nej, Det står att Daniel omedelbart, när han fick höra det här, omedelbart gick. Han öppnade fönstret, han bad, som han alltid gjorde, 3 gånger om dagen. Och jag säger nu på tiden som går här att vi kommer inte komma igenom det här kapitlet idag heller. Så jag ska ta en liten avstickare mot slutet av det här programmet. Och så ska jag tala lite om det här som det står om 3 gånger om dagen. För det står alltså att Daniel bad 3 gånger om dagen och att det var hans vana. Och då kan man fråga sig, var hade han den vanan ifrån? Själv så är jag uppväxt i Maranata, som jag sagt många gånger och som du helt säkert känner till. Och vi hade inte sån här fasta bönetider att man skulle be 3 gånger om dagen. Eller hade vi det? För att när jag gick i skolan, då hade vi bönemöte före skolan varje dag. Varje morgon, jag tror var 8, så hade vi bönemöte. Vi läste ett kapitel i Bibeln och så bad vi på rundgång då. Och då jag gick ur skolan så hade vi fortsatt, vi hade bönemöten varje dag 12 och vi hade bönemöte på torsdagar 19. Om jag ska vara helt ärlig, och jag känner väl att Daniel tittar mig i nacken när jag säger det här, men jag var alltid dålig på att gå på de här bönemötena, i alla fall kontinuerligt. Idag så bor jag i Norge i en stor familj där vi har bönemöte varje kväll 9. Och det är, där är jag väl bättre, vill jag säga. Jag tycker väldigt mycket om att gå på de här bönmötena. Det kanske är någonting som man blir mer disciplinerad på med åldern och sådär. Men det där är väl inte nödvändigtvis bibliskt? Eller är det det? Alltså det står väl inte i Bibeln att man ska samlas till bön vid vissa tidpunkter? Eller ett visst antal gånger om dagen? Eller gör det det? Alltså det finns faktiskt, och det här kan ju låta lite märkligt, men det finns faktiskt indikationer på att det är bibliskt med bön just 3 gånger om dagen. Psalm 55 är skriven av kung David, och han säger så här i den 17:e versen: men jag ropar till Gud och Herren ska frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Han friköper min själ och fredar mig så att de inte kan närma sig, för det är många som är emot mig. Det är psalm 55, 17-19. Och det här kan ju naturligtvis vara bara ett, eller bara och bara, men det kan vara ett poetiskt sätt att säga att man ropar till Gud hela tiden. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och det är helt sant. Det står också om att David ropar till Gud om natten ibland. Det är inte en lag. Det finns inget budord om det här. Det är ingenting som varken Jesus eller Mose ger föreskrifter om. Men det är en indikation på någonting som är väldigt viktigt. I Markus 1 så står det att Jesus gick ut tidigt på morgonen för att be. I psalm 5 så säger David att han vänder sig till Gud i bön om morgonen. I psalm 88 så gör han också det. I Apostlärningarnas 4 så står det att Petrus och Johannes gick upp till templet till den bönen som var vid den 9:e timmen. Och det är alltså omtrent 15. I templet så hade de bön 3 gånger om dagen, 9, 12 och 15. Så morgon, middag, eftermiddag. Och i berättelsen om Cornelius så står det både att Cornelius och Petrus var i sin fasta dagliga bön då Gud och Guds ängel samtalade med dem, med Cornelius och Petrus då. Och vad är det egentligen jag vill säga med det här då? Jo, det finns inget påbud i Bibeln om hur ofta, hur mycket eller när man ska be. Bibeln säger till och med att vi alltid ska vara bedjande, och det finns olika principer beroende på situationen och vad slags böner man sänder till Gud. Men det är också bra med gudomliga rutiner, goda seder som Bibeln kallar det för. Och en av de väldigt goda sederna, det är att ha fasta tider för bön. Nu går jag in i bön, nu avbryter jag det jag håller på med och så går jag i bön inför Gud. För Daniel så var det så viktigt att han faktiskt inte ens kunde tänka sig att kompromissa med det. Och då måste man ju fråga sig själv, hur viktigt är det här för mig? Under en tid så gjorde jag själv ett experiment som var att jag varje dag, förutom vårt bönemöte på kvällen, stannade upp och bad först på morgonen och så klockan 12. Oavsett vad jag gjorde så var det min bönetid när jag stod upp på morgonen och så mitt på dagen. Och det jag lade märke till i det experimentet, om vi ska kalla det för det, så var att det stärkte mitt band till min tro. Det gjorde mig mycket mer medveten om Gud i min vardag. Jag kunde inte dölja det på något sätt. Och det uppenbarade för mig hur fattigt min nära relation med Jesus ofta är. Det finns så oerhört mycket att få i gemenskap med Jesus. Och ett av de många sätten som Gud drar in oss i sin närhet på, det är när vi nalkas honom i bön. Så det får bli det sista jag delar med mig i det här programmet. En uppmaning och en uppmuntran att tänka över ditt eget böneliv. Om du kanske hade haft nytta av att sätta till sida till exempel 3 gånger dagligen då du stoppar allt annat för att be. Bönelivet det är verkligen något av det absolut viktigaste vi har. Och det behöver också vårdas. Och jag säger inte att det här är det enda sättet att göra det på. Men kanske man kan ta Daniel som ett exempel i böneliv. Och jag vill gärna uppmana dig att fördjupa dig i ditt eget böneliv och fasta bönetider eller principer som man håller sig till oavsett var man befinner sig i sitt liv är ett sätt att göra det på. Och till slut, nästa gång så ska vi se vad som hände med Daniel efter att de hade bett, att han hade bett. Och det är en historia som fortfarande utmanar alla de som vill leva trofast i sin tids Babylon eller Persien. Och vi får verkligen be till Herren om vägledning för att kunna navigera i en ond och svår värld. Amen. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på sången Den glädje som världen giver, en inspelning från början på 70-talet tror jag det är. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Programmet har också sänds som närradioprogram över Stockholms närradio. Och du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla. Och på återhörande. Den är glädje.